With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är dalslänning. Han är uppvuxen i Mellerud. Han har spelat allsvensk fotboll för Degerfors IF, AIK och Djurgårdens IF. Han har 2 SM-guld. Han är dansk mästare. Han har 3 svenska cupguld. Han har spelat i Premier League. Han har spelat i Champions League. Och han har spelat i det svenska A-landslaget. I Hången möter avsnitt 195 Andreas Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Hången, hemsidan niklashången.nu eller Facebook-sidan Hångenmöter. Nu, Andreas Johansson, god lyssning. Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Och jag måste ju fråga Andreas Johansson, är det så att du alltid spikar Wigan Athletic på Stryktipset?
Ja, man kan tro det kanske, men nej, det gör jag inte. Däremot så match nummer 13 har jag alltid kryss.
Bra, ja. Bra, ja. Bra, vi är klara. Här är en som är påläst, vad underbart, tack. Roy Johan Andreas Johansson, född den 5 juli 1978, född i Vänersborg men uppvuxen i Mellerud. Hårda bud i Mellerud. Tjena Andreas.
Ja, god dag, god dag.
Välkomna tillbaka till Solna förresten.
Ja, precis. Ja, där bodde man ju faktiskt en gång i tiden. Så att, och här var ju ett fint område också.
Ja, bra, det är inget fel på det. Vad gör du idag Andreas?
Ja, jag har egentligen, alltså just för tillfället så är det tränarbiten som jag är intresserad av och egentligen lagt kraft på. Jag har tagit en CBA Elit som det heter, kurs här ute på Bosan nu och blev färdig med den här för egentligen en månad sedan. Och arbetsmässigt så är det egentligen, hjälper jag till just nu med Lidingös U19-killar som spelade i Allsvenskan där. Så lite som vi pratade innan om tränarjobb just nu, i maj månad så är egentligen allting satt här. Men det fanns en liten öppning där med de här U19-killar Lidingö som är skitkul. Det är verkligen det som jag känner att jag vill in och prova på nu.
För det minns jag när du slutade spela så var du... Pratade lite om, öppnade lite dörrar om att det kanske kan bli en tränarkarriär i framtiden. Så att det har funnits med i ganska länge.
Ja, jag har alltid sagt att någon gång ska jag ha ett seniorlag och se hur långt jag kan komma där. Direkt när jag slutade med fotbollen dock så kände jag egentligen att jag vill prova på någonting annat. Och vi kommer ifrån den bubblan som jag egentligen har varit i hela mitt liv. Jag har bara varit fotboll och professionell karriär egentligen nästan i 20 år. Så att jag känner på något sätt att fasen, kan jag hoppa ut i vanliga näringslivet och klä på mig en kostym och ha en portfölj och gå på en vanlig lunchmöte liksom. Och få liksom känna på den biten. Och Sätter mig i skolbänken också, gjorde jag ett tag direkt efter. Så jag tyckte det var skönt att få en liten distans från fotbollen. Men jag har alltid haft det suget, och än mer nu när åren har gått egentligen. Så att, på så sätt passar det bra att ta de här kurserna ut på Bosnien bland annat.
Vad pluggade du förresten när du satt i skolbänken?
Då gick jag direkt efter min karriär, så gick jag något som heter Cruyff Institute, på tal om fotbollsspelare och den biten. Så det handlar egentligen om alla typer av idrottsutövare, oavsett om det är fotboll eller hockey eller något liknande. Så vad har gjort en så duktig i sin idrott, och hur kan man egentligen ta över det till sin karriärsväxling då in i näringslivet och mycket den biten. Så det var väl något jag tänkte på, att en bra första steg egentligen att göra då. Så det gjorde jag då direkt efter.
Ja, det var intressant, men då vet vi ju det. Kan vi ju flagga för Andreas Johansson, första tränaruppdraget också. Du är helt oprövad ju. Du måste ju vara jättespännande för många.
Ja, absolut. Ja, men det, och så lite, just nu har vi egentligen varit involverade med lokala klubben ute i Danderyd som är IFK Stocksund och sitter där med grabben då, som dock är bara 10 år, som kör där, och det är klart att det blir lite coachuppdrag på den biten, och har coachat deras 0-2 bland annat också och sådär. Så att som du förstår, så fotboll kommer alltid vara en del av en, och det kommer omöjligt att inte vara där. Så att, men jag känner just nu är jag redo liksom att ta ett kliv in i fotbollen på riktigt.
Du, hur var du själv i skolan förresten när du gick i Mellerud?
Ja, det var... Jag var väl en ganska medioker kille, skötte mig. Jag gillade matematik och idrott, språk lite mindre. Jag var väl en liten blyg pojke som tittade på de snygga tjejerna, men vågade inte göra så mycket och skötte mig ganska bra. Mamma tyckte nog att jag skulle vara mer noggrann med läxorna, medans pappa kanske var lite... Nej, han var rätt tuff också. Så. Men nej, jag var medioker, det tycker jag.
Du gjorde vad du behövde.
Ja, men lite så. Ja. Lite så. Där i... Ja. Men jag hade en trygg, fin uppväxt i Mellerud, måste jag säga. Mycket idrott, självfallet. Utanför skoltiden var det. Mycket pingis var det. Mycket fotboll, självfallet.
Du var ju jätteduktig pingis. Jag har ju varit med lite för bordtennis, som jag håller på att motionsspela själv. Du tillhörde ju topp 20 som ungdomsspelare, som junior.
Ja, men det var väl som bäst där. Jag var med i ungdoms-SM och spelade, jag tror jag blev topp 20 och sånt där. Och nej, men vad duktig var jag. Och på den tiden så var ju fotbollen en sommarsport egentligen. Det slutade i oktober-november. Då hoppar man in i B-hallen och A-hallen emellan och spelade antingen innebandy eller pingis då för min del. Så... Nu ser det lite annorlunda ut. Nu kan vi faktiskt spela fotboll året om. Om man kör fram till december, så hoppar de igång igen i januari. Även för de mindre killarna. Men då fanns det inga konstgräser på våran tid. Det var ju ute och köpa gruset egentligen. Så att, nej, men pingis så mycket. Då framförallt på vintrarna.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Ja, mamma jobbar på bank. Så hon fick lära mig med budget och ta det lugnt och inte spendera upp pengar, utan du ska ha ett sparkonto.
Jaha, okej. Har du kvar det då?
Ja, men jag lyssnade ändå på mamma. Ja, bra, så jag fick lära mig lite där. Pappa var säljare och hade eget bolag.
Han var hyfsad fotbollsspelare.
Ja, det var han faktiskt. Ja, han var spelare i Mellerud där. Och han var duktig, var han. Då var Mellerud...
Gamla division 2, eller?
Exakt, gamla division 2, exakt. Mm. Så att de var uppe där och nosade. Men han var duktig, var han. Så det är klart att han drog med mig på de första A-lagsträningarna. Och jag var väl en liten kille. Och där skapade väl mitt första fotbollsintresse såklart. Då, men som 3-4-åring kan jag tänka mig.
Du, Mellerud, Dalsland. Vilka konkurrerar med om att vara Dalslands största fotbollsspelare genom tiderna?
Ja, vad är det? Alltså, Dalsland har tyvärr ingen jättetradition. Jag har Marcus Johannesson som är ed. Vi har alltså fotbollsspel. Alltså det
långt
är...
tillbaka fanns det kanske några, va?
Ja, men framförallt Johannesson, Marcus och som faktiskt spelar också tillsammans i Djurgården. Så vi har ju Dalslands rötter båda två. Vi hade nog haft någon nere i Blåvitt, någon Dunder Karlsson vet jag. Men om jag säger Dicklast, men jag vet inte om han är nog Bohuslän. Jag vet inte om det är Munkedal. Ja, jag kan ha något fel. Marcus Johannesson är det namnet som ploppar upp. Vi har Sebastian Sebastian Eriksson spelar Blåvitt och spelat en del i italienska ligan. Han är från lilla klubben Åsebro som är precis utanför Mellerud. Så det är väl de som jag kommer på.
Ja, ja det ser man. Det ser man. Ja. Dalsland, största staden i Dalsland. Är det Åmål?
Korrekt.
Ja.
Mm. Jag hade ju ett allsvenskt lag, vilket var det?
Bengtsfors.
Exakt.
Ja!
Bra.
Det finns några lag.
Hur många poäng?
Nej, det var inte många poäng.
Nej, jag tror det var 3 poäng. Du får kolla upp en maratontabell. Jag tror de ligger sist på 3 poäng.
Ja, det var de.
3 kryss.
Bengtsfors.
Jag är lite osäker, men jag tror det var.
Reimersholm var uppe också någon säsong. Det finns några lag som har varit uppe något sådär, men de är kända för det i alla fall. Men det är faktiskt från lite allsvensk fotboll i Dalsland. När kände du att jag har något alldeles lite extra när det gäller fotbollsspelandet?
Ja, men jag var i Mellerud då, så var det klart att seniorlaget då var division 2 och jag var med där och nosade. Jag hade en riktigt bra vecka som 15-åring för jag debuterade i B-laget i Mellerud och jag debuterade sen på söndagen i A-laget i Mellerud som 15-åring kommer jag ihåg. Så det var väldigt stort för min del, för det som 15-åring var med runt omkring division 2 och sen var jag uppflyttad och faktiskt fick spela där och kring. Och då märkte jag väl att här kan jag ändå hävda mig. Och det var egentligen där det tog fart. Och där Degerfors då, som jag 2 år senare som 17-åring gick vidare till. Men jag ska ärligt säga, visste ju inte då som 17-åring skulle jag klara allsvenskan. Ingen aning. Men märkte vi egentligen ganska snabbt att här står jag upp ganska bra. Och fick ganska tidigt också där, jag tror jag var 17 och ett halvt år när jag debuterade allsvenskan där. Och man märkte egentligen, där började jag väl tro på att jag faktiskt kan ha en professionell fotbollskarriär egentligen då.
Vad fotbollen sa, du sa att du var lite försiktig, du vågade inte prata med tjejerna, men du var ju jättetidigt som duktig som fotbollsspelare. Blev det liksom din grej så att säga, här kommer Andreas Johansson, fotbolls... Geniet.
Ja, det
blir väl ofta så, snacket går ju.
Jo, men det är klart, vi hade en jättekul period i Degerfors, men vi var ganska många unga spelare.
Hur långt är det mellan Mellerud och
Degerfors? Ja, det är en 20 mil. Så det var ju jobbigt att flytta därifrån från tryggheten i Mellerud med mamma och pappa och börja ha en egen lägenhet och fixa sin första kolstrågan och få grejer. Jag visste inte hur man satte på spisen riktigt och börja tvätta den biten. Och helt ny skola, helt nytt fotbollslag. Så, men det var samtidigt väldigt, väldigt nyttigt för min del att växa där och bli lite man egentligen. På så sätt. Men det var många unga spelare där. Melberg, Olof bland annat som jag var med och lärde känna på den tiden. Och det var fotboll och sen var det liksom... Ja, men rätt bra liv som man hade där i lilla Degerfors och växa upp där.
Vad hette de kanonerna? Ulf Otto som mål-Otto.
Jajamän.
Som sköt upp dem i början på 90-talet.
Ja.
Henrik Berger också. Spelade med honom också.
Jajamän, ja, båda
ja.
Två.
Ja, det var fint. Det var ju allsvensk fotboll på Stora Valla.
Mm.
Kan du berätta om kulturen, fotbollskulturen i den stan? För den är ju unik.
Ja, men det är den verkligen. Och det, sen tyckte jag var bra, jag är från lilla Mellerud och flyttade till Degerfors som ungefär samma storlek, antal människor, men det är klart det finns ju en fantastisk fotbollskultur där och ja, men det är någonting, just historiken som man är så stolt utöver och alla runt omkring det är ju fotboll som gäller, det är det man pratar om. Jag kommer ihåg när vi hade allsvenska matcher i Degerfors, så bor det drygt 10 000, ibland kunde det vara 10 000 på Stora Valla och det kom folk liksom från små byar runt omkring där och hela Örebroområdet och så, men det finns en stolthet, en otrolig tradition som är väldigt svårt att ta på, men när man är där så är det liksom det är något unikt. Det är en tro också för unga spelare, för man vet att det har fostrats många duktiga spelare som har gått här och det skapar ju någon slags framtidstro och engagemang som är jävligt viktigt och det talar man om i Degerfors. Så det, man blir alltid glad och smilar på sitt leende när man åker förbi den här lilla byn och jag har många kamrater fortfarande kvar runt omkring där. Så att, ja, det är charmigt där.
Ja, du... vi kan ju, men det går ju att rabbla upp hur många som helst av er som har gått den vägen, allt från ja, Ralf Edström till Mellberg till dig då. Det är ju en fantastisk plantskola.
Ja, verkligen har varit. Och ja, jag hoppas att de fostrar flera och fortsätter med det. Det tror jag helt säkert.
Du är 18 år, allsvensk debut.
Mm.
Berätta.
Ja, den kommer jag väl ha. Första allsvenska match från start. Mötte Ögryte, var med 3-1. Och jag fick faktiskt göra första målet. Och farsan hade till och med ordnat någon liten minibuss. Eller någon, till och med en liten stor buss som var halvfull från Mellus som kom på titeln. Så det var jättestort var det. Och ja, men som sagt, fick göra första målet och var med 3-1 i min allsvenska start. Så att det var jättestarkt minne.
Vilka möten ni, vem var målvakten?
Ja, Ögryte var det. Och
var det sen Andersson?
Ögryte var det, det vågar inte jag svara på vem som stod i mål där. Nej, det passar jag på.
Ja. Det känns som att det kan vara Sven Andersson.
Ja, det får du kolla upp. Du är bra på namn, så det är säkert rätt.
Ja, det gäller bara att komma ihåg epokerna.
Precis.
Ja, och det gick ju jättebra i Degerfors de tre åren du var där. Det blev 56 seriematcher, 10 mål.
Mm. Nej, men det där. Och jag var ung och fick en startplats och kände att jag kunde hävda mig efter de tre åren. Så ja, då dök Stockholmslaget AIK upp, som då året innan 98 hade vunnit SM-guld. Skulle ut och också få kvalificera sig för Champions League och ha möjligheten till det. Och det är klart att det var ett nytt steg som kändes spännande att ta då. Så att, då fick jag flytta upp till huvudstaden och med AIK då.
Ja, hur var det?
Ja, men det var också, bondpojk liksom, från Degerfors och Mellö, liksom, inte van av mer än 15 000 till huvudstaden. Så det är klart, jag körde fel med min bil konstant. Jag träffade en kompis som var från Degerfors som sa, var ska vi ses? Vi kan väl ses vid Globen, han ser mig från överallt. Det gjorde man ju inte. Så är det högre inte. Man måste ju bort till söder. Ja. Så att, och GPS fanns ju inte på den tiden. Så det var mycket felkörande.
Ja, ja. Med bilen. Det svåra vägen.
Ja, verkligen. Hardcore. Ja.
Var bodde du då? Var fick du lägenhet där i Solna då?
Ja, var faktiskt ute på Fredhäll och bodde där ute.
Kungsholmen.
Exakt. Mm. Så det var jättebra. Och det var nyttigt att flytta dit. Vi hade ett bra lag med AIK. Och ja. Om man ser till hela det året så fick jag väl lite för lite speltid, och därför också som det bara blev ett år och sen gå vidare då.
För ni satsade, AIK satsade under Stuart Baxter och Rickard Norling på Champions League som svenska mästare, och det var förutom dig då, Andreas, för du ansågs som det finaste och du var det dyraste nyförvärvet också utav de andra, som var Daniel Tjernström.
Ja, Daniel Tjernström var där, precis. Martin Åslund,
Carl
Cornelisson,
Christer Mattiasson,
yes.
Stefan Ishizaki.
Korrekt.
Så ni var ju alltså riktigt, ni var en tungt gäng som anslöt.
Det var det, jag tror Mattias Asper kommer den beven också, lite osäker. Andreas Andersson kom anslut senare där från Newcastle på sommaren där också. Så att det var ett starkt lag, och jag var med en del på våren där och spelade en del matcher. Vi vann bland annat kuppen, kommer jag ihåg, mot IFK Göteborg.
Du gjorde väl mål i den allsvenska premiären?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Mot Örebro också.
Också ett stort minne. Ja. Så det var att spela 1-1 av matchen och fick göra debutmålet. Ja.
Mm. Gjorde mål i en kuppmatch också innan, har jag fått med.
Exakt. Ja. Så jag fick lite speltid.
Det gick bra för dig i början.
Ja, men det gjorde det. Sen så när alla var friska och ordinarie så fick jag sitta lite för mycket på bänken. Mm. Fick jag göra. Och därmed också ville jag därifrån, för jag tyckte att jag borde spela ordinarie.
Vad sa Stuart Baxter när du påtalade?
Jag gillade Stuart Baxter ändå, även att han var en duktig tränare. Men dock så satsade han på de mer etablerade namnen, och då ville han inte satsa på mitt namn. Och det gjorde jag. Jag hade ett snack med honom efter säsongen och frågade, eller som hade 2 år kvar på kontraktet. Hade han sagt då egentligen att du, Andreas, jag tror på dig, då hade jag varit kvar, men jag fick inte de signalerna, och efter det så sa jag det att jag lämnar och letar efter en ny klubb.
Mm. Vad sa han då?
Jag förstår dig.
Han gjorde det.
Ja. Mm. Så blev det. Mm.
Och så hamnar du i Djurgården när du inte är klok.
Ja, men precis. Alltså,
du kommer från Mellerud och så byter du AIK till Djurgården.
Jag måste in i hetluften.
Ja,
eller känna på hur det riktigt är. Men nej, det var egentligen Superbosse Andersson som var sportchef på Djurgården även då på den tiden.
Ja.
Som ringde en 7-8 gånger. I början svarade jag inte. Sen så sa jag bara att nej, men jag är inte intresserad. Och så ringde han en 7-8 gång. Och så sa jag vi tar en fika. Och sen så ringde han nog en 8-9-10 gång. Och så sa vi så här, men klart vi tar en fika. Och så satt vi igång. Så att efter det... Och det får jag tacka honom för att han var så jävla envis. Nu är vi fantastiskt bra kompisar. Och jag känner honom jätteväl. Och vi fick jättemånga fina år där. 5 år, fantastiska år där med Djurgården.
I superettan, för du går ju alltså ner en division.
Ja, men jag gör det. Och det är klart att det kändes jävligt tufft där och då för AIK. Då, 99, var Sveriges... egentligen bästa lag. Det året vann dock Helsingborg. Vi kom tvåa, vi gick till Champions League med AIK. Så det är klart att det kändes lite tufft för sitt ego att gå ner i superettan. Men det som jag sagt, jag tog 2 steg bakåt där, men jag fick 5 steg framåt i min karriär där. Och fick en roll i Djurgården som en nummer 10. De trodde stenhårt på mig. Och det vart 1 år enbart i Superettan. Sen så var vi i toppfotbollen resterande 4 år. Och så återigen, jag fick fart på min karriär. Det viktiga för mig där och då var ju självklart att få ha en tränare som trodde på mig och få viktigheter i en roll. För jag tyckte att jag var så pass bra. Stuart AIK trodde inte på mig och då fick jag acceptera det.
Ja, så hamnade du då i Djurgården 2000 som sagt. Och det blev bra bara på en gång.
Ja, inte riktigt. Ja, det är lätt att säga. Så jag kommer ihåg att vi hade lite problem med Superettan de första matcherna faktiskt. Vi hade egentligen ett spelsätt som skulle vara 3-4-3 som var Ajax inspirerat. Vi ska se om jag kommer ihåg helt rätt. Men jag vet om det var det året eller året efter som vi faktiskt justerat till en fyrbackslinje. Och vi gjorde en del ändringar. Jag kommer ihåg, jag tror vi mötte VSK hemma först, kryssa, åkte bort till Ljungskile, fick stryk med 1-0. Så det var liksom inte en klocker i en bana där, men successivt så kom vi liksom in i det. Gjorde vi. Och i slutändan så var det vi och Malmö då som stod som nummer 1 och 2 i det här nya Superettan.
Det var ju då när Ingvar Putte Karlsson hade gått över från hockeyn till fotbollen och,
ja,
och många hjälpte till där. Och ni hade ju då naturligtvis Sören Åkerby och Zoran Lukic som tränar tandem.
Precis, och föryngrade framförallt. Många av de äldre Djurgårdsspelarna där fick väl egentligen inte förnyat kontrakt.
Hur var det? För det blev ju ett himla drag kring Djurgården. Ni gick ju upp. Och sen, ja, det gick ju bara farten sen. Ni lånade in Andreas Isaksson och Kim Källström. Och det var du. Och det var ett sjuhelsikets drag helt plötsligt till kring Djurgården. Hur gick det där till?
Ja, men det var som sagt... Första året då som nykomlingar efter att ha vunnit Superettan, så då var det väldigt drag kring Stockholmsfotbollen var det då. Det är väl 0-1. Vi som nykomlingar var ju faktiskt väldigt, väldigt nära och faktiskt vinna Allsvenskan. Sen stod ju Hammarby som etta då.
Vi,
exakt.
Markstedt och Hermansson på topp, va?
Ja, bra. Inte, jag tror de spelade med sin samma start. Det var väldigt... Ja. De var inte mycket skador och de var rätt stabila där var de. Och, men ja, då vann Hammarby det året. Jag kommer ihåg att vi hade något offside-mål som blev bortdömt där. Och vi var där och nosade ända in i sluttampen. Men tvåa blev det då som nykomna och klart det var jättebra. AIK 3, alltså Stockholmsfotbollen blomstrade och det var ett väldigt drag kring Stockholmsfotbollen där. Var det. Så det var fruktansvärt kul på så sätt. Med alla derbyn och liksom positiv fotboll. Så sen spelade vi som nykomlingar en respektlös fotboll, tyckte jag, ganska ändå hyfsat ungt lag och spelade en väldigt frejdig, fartfull fotboll gjorde vi. Och det gjorde väl lite marknadsförde oss själva och där bland annat kom Kim Källström där från Häcken som en ung kille, Andreas Isaksson från Juventus som försökte få fart på karriären igen. Kommer ihåg Stefan Rehn kom där
från
Schweiz där, ja, från någon av klubbarna.
Lausanne
tror jag det var, ja. Så, och fortsatte spela väldigt fin fotboll, väldigt, väldigt härlig fotboll som vi spelade där. Och ja, och året efter fick vi ju faktiskt vinna efter en massa år i Djurgårds historia, ja, som inte hade vunnit SM-guld på, jag vet inte om det var på dryga 40 år.
Jag minns det, Andreas, jag kommenterade, ja, den matchen.
Exakt.
På gamla Ryavallen, ja, i Borås.
Ja. Ja. Så det var, nej, men, nej, det var en väldigt positivt snack runt omkring Stockholms fotboll och synnerhet Djurgården, måste, ja, säga.
Och du, vi håller oss kvar i den här matchen. Mm. Smit inte undan nu. Du gjorde guldmålet då.
Jajamän. Mm. Verkligen.
Historiskt mål.
Ja, men det var fantastiskt. Jag kommer så väl ihåg det där. Vi åkte ner till Borås som var dagen innan och vaknade upp. Jag bodde då med lagkaptenen Marcus Karlsson. Vi satt och kom på en nyhetsmål på TV4. Och det var bara massa bilder från Borås. Hur många busslaster med Djurgårdsfans som skulle åka ner och se Djurgården äntligen ta SM-guld. Och jag kommer ihåg, det var en lång dag till matchstart då.
Ja.
Det var mycket som gick i huvudet. Pratade mycket med Marcus om det här, att man eltal så skapar man jävla nervositet där och hela allt det, för vi var så sugna på verkligen få det här guldet. Men att kunna bemästra det där och gå ut och faktiskt se till att vinna den här matchen, det var helt magiskt. Så det var fantastiskt.
Ja, stor dag i Djurgården. Det var så mycket Djurgårdsfans. Mm. Så jag fick bo i Jönköping förresten, så jag fick åka till, jag gick inte på plats i Borås. Och det var bussar, busslast efter busslast, parkera, folk skulle stanna och fika, och det på vägen bort till det var hemmamatch.
Ja, men det var det, och sånt drag då. Och just det där, det är det som jag tycker idrott är så coolt. Och sen så för oss spelare att faktiskt leverera när det väl måste göras. Och gilla läget. Det pratar jag ofta nu när jag inspirerar och föreläser för unga killar. Just det där att gilla det här med det här viktiga matchen och inte låta nervositeten ta över och hela den biten. Så att, men fantastiskt. Det är en av mina största minnen självfallet, och med guldet där 0-2.
Mm. Ja, det var ju inte nog med det, för ni följde upp det med att försvara guldet.
Alltså. Mm. Det gjorde vi. Vi spann egentligen vidare på det år som vi hade haft. Det var många hungriga spelare i bra ålder som ville framåt. Det är klart vi hade några som var dryga 30, med Niklas Rask och men väldigt många unga som jag då, Kim Källström, som jag märkte när jag analyserade tillbaka till det hela, så det var många tuppar där som ville verkligen visa vägen. Vi var inte nöjda bara att vara i Djurgården och vinna SM-guld, utan såg landslaget runt hörnet, såg proffskarriären. Väldigt bra miljö att liksom stimulera varandra vidare. Och det spann vi vidare på. För det var bra typer, bra karaktärer i Djurgårdstruppen.
Hade Johan Elmander anslutit?
Han kom där, jag vågar inte svara 100 om det var... jag tror han kom där 03 i januari fönstret. Från då Holland och Feyenoord, tror jag. Så han var utlånad till Djurgården det året. Mm. Var han. Så det är klart att jag spetsade till också, gjorde det. Men som sagt, många bra typer. Micke Dorsin, Stenman kom dit. Vi hade Babis, Lolochank och Stefan Berlin som sprang på sin kant och slog ut sina spelare. Och, men det var bra typer. Det vill jag liksom, det gjorde att det var en bra miljö att vara i.
Var det så många... guldlag brukar säga att det var tufft, stentuffa träningar och allt. De var nästan värre än matcherna ibland. Det var som konkurrens. Du var inne på det, att det kändes att det här går inte att ligga på latsidan ett ögonblick.
Verkligen. Och framförallt det här att inte vara nöjd där man var. Okej, vi vann guld. Det var liksom så här, många av oss spelare ville vidare. Man var inte nöjd att bara vara i Djurgården. Även om det var fantastiskt, så såg man liksom proffskarriär, man såg landslaget. Den där hungern är livsviktig.
Du, så blev det guld igen. Och hur ska vi beskriva din spelstil för de yngre som inte såg det? Du var ju en poängspelare. Som ung var du en riktig poängspelare. Du gjorde många mål från din mittfältsposition, många målpassningar. Rivig, alltså du var delaktig i spelet jättemycket.
Ja, men så var det. Och framförallt när jag hade spelat en del forward, men jag var inte riktigt, då var jag ofta droppande forward, så det blev slags en nummer 10 roll, eller så var jag på in mitt fältet, men då ville jag gärna vara en offensiva, så att Om man pratar nu mycket så här, spelyta två, just att ligga mellan deras mittfält och backarna där och framåtvänt, där var jag bra. Lite typ Christian Eriksson i Tottenham. Den där var ganska klok spelare, gillar vad blir rättvänd i den ytan, hittar mycket instick och fyllde på. Jag gjorde jättemycket mål snett inåt bakåt, in i straffområdet, hur mycket mål som helst. Jag hade ett väldigt bra målsinne på så sätt. Så den typen, ska man säga något så lite typ Christian Eriksson.
Det var bra jämförelse, tycker jag. Christian Eriksson, ja. Jag vet att när du kom tillbaka så småningom till Sverige efter utlandsäventyren, så sa du att jag fick dig frågan, vad du lärt dig? Jag har lärt mig att spela defensivt, för det kunde jag inte, sa du, när jag var i Sverige första svängen. Jag vet inte, du sa det med lite skämt, men det var en friskus, du körde, det var sorglöst på något sätt.
Ja, men lite så var det. Och då när jag var i Djurgården och hade en utpräglad nummer 10-roll, så var ju min egenskap och mina kvaliteter, det var ju att skapa poäng och tänka offensivt. Sen hade jag ju två balansspelare egentligen som skötte det defensiva. Så det är klart, mitt defensiva kunnande eller arbete var inte galet mycket på så sätt. Sen med tiden så hittade jag lite andra roller, och kanske också då när man tappar lite snabbhet till slut och var tvungen att komma längre ner och bli mer en playmaker och ner och hämta boll. Och det är klart, och då fick jag också lära mig, jag var tvungen att lära mig mer det defensiva ansvaret på så sätt. Så jag hade en poäng i det som jag egentligen sa där, att jag var tvungen att lära mig den biten. Ja. Och så blir du klokare med åren och det där. Men visst, då i Djurgårdstiden så var det liksom 90% tänk framåt.
Det blev ju spel i Djurgården 2000-2004, alltså fem år. Det var ju... Ja. Du hade ju fantastiska år när du kom upp. Det var ju cupguld. Och två SM-guld och...
Två cupguld,
ja. Du vann ju cupguld med AIK också, gjorde du det?
Ja, det gjorde det. Så det var, nej, men det var många härliga titlar. Ja. Och det var, men som sagt... Jag kände, och då kände vi egentligen efter fem år i Djurgården att jag behövde någonting nytt. Då flyttade också Kim och Isak blev proffs. Micke Dorsin blev proffs. Och det liksom rörde på sig. Och jag kände fem år, behövde nya utmaningar. Så då egentligen i slutändan då hade jag två alternativ att välja på. Det var egentligen till Norge och Rosenborg. Eller till Championship med Wigan, som jag fick börja googla. Och har mig aldrig hört talas om egentligen.
Wigan Athletic, ja.
Exakt. Så det var de två som låg på bordet som jag hade egentligen att välja på. Rosenborg hade ju stenkoll på, som var egentligen Nordens bästa lag och ute i Champions League kontinuerligt. Så det kändes som det säkra kortet egentligen. Sen fanns det någon typ att faktiskt ett större spännande äventyr och Premier League runt hörnet som kändes mer spännande och avgörande.
Du, får jag fråga bara innan vi går vidare dit. Soran Lukic och Soran Åkerby, hur kan du beskriva det? För de var ju oerhört hyllade. Och det blir man ju om man vinner två. Man tar ett lag från superettan till topplag direkt och två SM-guld och en andra plats, som du var för dig då.
Ja, och lite ny konstellation av två tränare, hade jag aldrig haft förut. Där Snuffe kanske mer en klassisk svensk tränare som hade lite mer struktur på det hela. Soran som jag har hyllat en del och mycket, varför var hans osvenska sätt som jag gillade. Han var lite provocerande inför oss. Han utmanade oss på ett jävla spännande sätt som tilltalar mig väldigt mycket. Väldigt, när jag säger det, osvensk i sitt sätt att vara. Målar upp starka bilder där vi liksom så inte skulle vara nöjda med där vi var, och återigen kommer det, han provocerar, och det där gillar jag. Jag gick igång på det där. Han kunde håna mig inför hela gruppen och säga att jag var sämst sist match och alltihopa, men det var också jävligt mycket kärlek, för han trodde så sjukt mycket på oss. Det där sättet hade inte jag varit med om förut, och det gillar jag som bara han, och det var en liten skön nytt ledarskapssätt som jag tagit med mig efteråt.
Som du kan tänka dig använda sen också. Det är ju, alltså, det är ju fine line det där. Alltså, vilka klarar av det? Du klarade ju av det. Du blev ju tänd av det. Men Jag blir hånad.
Ja, absolut. Men det är det ledarskap handlar om på något sätt. Att förstå människan. Förstå dig och dig och dig där. Och det gör man när man träffar dem dagligen. Man vet vad som triggar en. Det handlar om att vara intresserad av människan på andra sidan bordet. Det tror jag att dagens moderna tränare kommer vara helt... Jag älskar att se Klopp i Liverpool. Jag ser Guardiola. Man ser liksom att efter matchen, du ser han är den... vi-känslan han skapar, även med bänkspelarna, de älskar att spela för sin tränare. Det är självfallet fantastiska duktiga taktiker, men otroligt passionerade tränare, så att det är lite inspirationskälla för min del. Det är det det handlar om. Är du nyfiken på människan, då kan du komma jättelångt med individen. Så det är det jag menar. Jag kan producera hur mycket jag vill, för jag vet att jag liksom älskar dig och vet vad du går för. Det är samma med när jag uppfostrar mina barn liksom. Så den biten tyckte jag var sådan duktig på.
Mm. Ja, det finns ju exempel på. Bengt Gretzky var ju fantastisk ishockeyspelare och kunde spelet, men det var inte det är som du säger, va? Det är ju det är många som säger att det är hur du är som person i mångt och mycket. Få se varje individ.
Du måste vara nyfiken på den, oavsett om du ska vara duktig lärare i skolan eller fotbollstränare.
Kan du, jag tänkte på det. I och med att du har ju haft, som de flesta har, lite tuffare tider, va? Suttit på bänken stundtals. Mm. Kan du ha stor nytta av det nu när du ska in i ledarkarriären? För du vet ju hur en spelare som sitter på gränsen känner och sådär.
100%, det är jag helt säker på. Så den erfarenheten jag har haft, jag menar, det har verkligen varit upp och ner. Det är liksom inte bara en dans för rosor, utan jag har fått otroligt många motgångar också. Och just det där att komma över den där biten, liksom det att inte hålla på som man gjorde i början i karriären, tycker synd om sig själv och man gnäller och tycker att livet är tufft mot en, utan gilla läget och liksom det här, komma över de där svackorna. Jag hade då i AIK-tiden där jag fick gå till ner en division för att börja spela liksom, som var jättestark. Jag hade en tuff tid i Wigan när jag kom dit och inte fick spela någonting. Det är mina gamla kompisar i Djurgården går och tar dubben. Hur tror du det kändes liksom? Man bara, vad är det som hände? Men gilla läget och till slut så fick jag faktiskt vara en startspelare i Premier League. Så att det har jag jättemycket nytta av. För jag har liksom varit där i nere i källaren. Och sen har jag också varit liksom och lyft pokaler och varit hjälte liksom. Så att jag har fått smaka på alltihop. Och det bär jag självklart med mig i min ledarkarriär. Verkligen.
Har du lärt dig mest när du har varit nere eller när du har varit
uppe? Ja, ofta är det nere, konstigt nog. Faktiskt. Och tackla det här att gilla läget, att förstå det där att lätt att gräva ner sig egentligen och tycka att det är stolpe ut hela tiden och allt går emot, man är dålig domare där. Att vända på det och bara acceptera det. Lägga ner och träna ännu hårdare och faktiskt fokusera bara på nästa träning. Inte tänka så långt framöver och den biten, och veta liksom att självförtroendet dippar hos alla egentligen. Jag tror jag läste någon studie där i Premier League var som största skillnad mot topplagen. Det är just de här, vad duktiga spelare gör när du har förlorat. Att det där att faktiskt bara acceptera det och gå vidare. Jag hade ju min tid i Degerfors, jag kunde ta 2-3 dagar innan jag liksom började komma tillbaka till normal människa igen, ut på träningen. Sitta och kasta cd-skivor i väggen och tro att liksom så här...
Satt hemma i din lägenhet och kastade sig. Jävla dåliga domaren det var.
Nej, framförallt var jag på mig själv. Ja, var på mig själv att jag var så dålig. Och så kastade jag en cd-skiva till. Jag hade så här cd-torn som jag hade förra tiden. Så tog jag en efter den. Så var stora märken i där. Och så tyckte jag att... Ja, det kändes ju inte jättemycket bättre sen. Jag var tvungen att fixa de där märkena sen. Men på något sätt, och det är det som är erfarenhet som är så jävla viktigt. Det kan du inte köpa, utan det måste du uppleva hela tiden. På så sätt. Men det är klart att jag tar med mig det när jag ska vara fotbollstränare, självfallet.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Från Sören Åkerby och Zoran Lukic till vår vän Paul Juell. Paul Juell och Wigan Athletic. Tala om för oss först och främst Wigan. Rugbyfest.
Ja, faktiskt. Ja. Känd för sin rugby. Duktig rugby. Man började då, som sagt, när jag kom dit så var det topplag i Championship. Och de gjorde riktigt, riktigt bra. Så där kom jag dit i januari och sen till maj så var vi faktiskt avancerade vi upp till Premier League. Och som första gång någonsin då för klubben. Så det var ju galet stort i den här lilla gruvbyn egentligen. Här mittemellan Liverpool och Manchester. Så nej, superstort. Och det är återigen, det har alltid varit en dröm att faktiskt få vara med runt omkring Premier League och de matcher som väntade liksom. Så jättestort. Och liksom just den där var först, var med den truppen som faktiskt första gång någonsin i klubbens historia få då upp till Premier League.
Jag läste att du gjorde din weekenddebut mot Stoke City februari 2005. Det låter både tufft och kallt.
Det är möjligt. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Men jag hade ju lite
problem. Du ersatte skotske landslagsmännen Gary Thiel.
Ja, det är möjligt. Ja.
Ja.
Bra.
Det var
jättebra. Du kommenterade matchen kanske.
Kanske jag gjorde.
Nej, precis. Och men det var jag hade svårt att ta en plats där och då. Det var en vinnarmaskin som var där. De gjorde jättebra. Jag märkte också att tempot Championship i topplag där är högre än allsvenskan. Så jag hade en tid där för att akklimatisera mig, definitivt.
Men du kände att det ändå... Alltså...
Ja, det gjorde jag. Jag hade 2,5 år där. Och till hela så hade jag lite för lite matcher som var spelade ordinarie.
Men Championship, jag menar, det är ju mycket... Alltså... Mycket, ännu mer kampen i Premier League. Det är ju långt att vinna andra boll. Långt att vinna
så ännu var,
mer då var det än nu.
Verkligen. Så, och det var en helt annan fysisk fotboll som inte såklart passade mig på så sätt. När jag väl spelade så var det ofta att jag spelade lite som släpande forward och där kunde jag hitta liksom en roll. Men det är klart, det var en tid att anpassa sig innan man liksom var med och nosa för en startplats.
Hur kändes det att få spela i Premier League då?
Ja, men det var ju fantastiskt och ja, men återigen, vecka ut och vecka in, de matcher som man spelar där och de arenorna och hela alltet. Självfallet var en stor dröm självfallet att vara där och nosa på. Som jag tycker ändå är den bästa ligan i världen med tanke på jämnheten. Sen har du La Liga med Barcelona och Real Madrid självfallet. Men just jämnheten så tycker jag den är tuffast Premier League.
Och just när vi sitter här nu och pratar så vet vi ju att det är en hel engelsk Champions League-final.
Korrekt.
04-05. 16 Premier League-matcher.
Eller om det var 05-06 tror jag till och med. 04 tror jag att jag var i... Spelar egentligen ingen roll, men jag tror att det är 05-06.
05-06.
Tror jag är då jag gick.
Ja, det stämmer nog. Jag har nog skrivit fel i hastigheten. Ja. 05-06 Premier League. 16 matcher. Du gör mål mot Bolton. Du gör 2 mål mot Tottenham. Och du gör även mål mot Birmingham. Och så var det en ligacupfinal också.
Berätta, precis. Som du inte fick spela. Trots att du hade blivit man of the match mot Tottenham i 2-2 matchen och gjort båda målen, så fick du sitta på bänken i cupfinalen mot Manchester United på Millennium Stadium i Cardiff.
Ja, precis. Det var, men då hade jag en bra period, för då spelade jag ganska mycket i första laget. Och precis som säger, matchen innan det här, vi hade tagit oss i Carling Cup-final, fantastiskt gjort, slått ut bland annat Arsenal i semifinalen och skulle ställas mot United i finalen i Cardiff. Matchen innan så mötte vi Tottenham, spelade 2-2, jag är faktiskt båda målen och spelade riktigt, riktigt bra. Nästa match är då finalen och sitter på bänken hela matchen. Kommer inte ens in, kommer att få torsk med 4-0 mot United. Så det är klart, då var inte jättenöjd, om jag ska vara ärlig. Det var riktigt tufft. Jag hade ett samtal direkt med Paul Jewell dagen efter, kom ihåg. Och han sa, fasen, du är ändå tredje forward, så du ska vara nöjd. Så det kunde inte jag köpa riktigt. Men visst, det är tuff konkurrens. Så att i slutändan är det tränaren som bestämmer. Men jag gillar inte det.
Ja, det är att få komma in i en cupfinal i alla fall. Nu blir det förlust 4-0 som sagt. Rooney gjorde 2, Cristiano Ronaldo gjorde 1 och Luis Saha gjorde också ett mål, så det blev 4-0. Och även nästa säsong då så var det ju kvar i Wigan, och det blev ju fortsatt Premier League-spel.
Var det. Jag tror Wigan var uppe i 8 eller 10 år, var det hela där var det. Så att det blev ett stabilt ändå lag där med en del ändå okej och sköna spelare. Visst, det möjligtvis för min spelstil när jag ser tillbaka så var det lite för mycket fysisk fotboll och för mycket krigande, än att jag är ändå en teknisk spelare som gillar att mycket boll längs fötterna, och det var väl lite för lite av den varan var det för min del, och gjorde också att jag efter 2,5 år ville hitta något nytt ställe.
Du spelade med en ung Andreas Granqvist i Wigan.
Ja, han kom som ung kille. Där och då så var vi egentligen båda på bänken, och han hade inte riktigt haft en starttröja där. Han hade inte gjort, så att vi hade mycket fotbollsträning eller fotbollstennis på dagen efter träning eller efter träningarna. Och så jag hävdade att jag tränade upp hans teknik till att bli en duktig fotbollsspelare.
Om jag frågar honom, säger han, håller han med då eller?
Granqvist, absolut inte.
En annan sak vi måste ta upp, det är ju det faktum att du blev utvisad på Highbury. Du kommer in, Andreas, och du blir utvisad innan du har rört bollen. Var det 38 sekunder?
Ja, 42.
42 sekunder.
42. Jag vet inte.
Och du blir utvisad efter att ha varit stygg mot Fredrik Ljungberg.
Vi hade sista match på Highbury då. Aha. Och jag brukar skämta om det, att jag i alla fall fått sista röda kortet på Highbury. För det blev exakt så. Jag hoppade in, vi fick de hade en hörna och blev en andra våg där. Jag drar i Ljungbergs tröja och han faller, hävdar jag lite lätt. Men kanske enligt honom inte, utan det var säkert. Så friläggsutvisning, direkt rött kort, och var inne 40 sekunder ungefär. Och så direkt ut in och duscha igen.
Thierry Henry fick lägga straffsparken.
Möjligt.
Och han gjorde mål. Och det blev det sista målet på gamla Highbury. Sen har det ju, sen säsongen efter, och sen dess har ju Arsenal spelat på Emirates Stadium. När jag läste det tänkte jag, nu är Andreas, han blir förbannad för Fredrik Ljungberg har hållit honom utanför landslaget så mycket så att du sprang över honom för gammal ost där. Men så var det inte alltså.
Nej, så var det faktiskt inte. Men skulle jag förstå tanken.
Ja. Och sen blev du... säsongen efter då, gjorde 12 Premier League, 16 matcher första säsongen, 12 Premier League matcher andra säsongen, och det blev Paul Jewell fick sparken, va? Och Cliff Hutchings kom in, som inte haft någon större tränarkarriär efter det här. Han friställde dig från kontraktet. Var det, du ville röra på
dig? Ja, det var egentligen ömsesidigt där. Jag kände också det, att för att få fart på min karriär, jag var sugen på att spela fotboll igen, och då började man söka mig efter en ny klubb helt enkelt.
Ångrar du att du gick ifrån England? Skulle du ha hållit dig kvar där lite grann? Han försvann ju också efter ett tag.
Möjligt. Så nu dök Aalborg upp i Danmark då, som Erik Hamrén hade då. Och Och med facit i hand så tyckte jag ändå det var bra. Jag kom till Aalborg, vi vann faktiskt danska mästerskapet det året och kvalificerade oss till Champions League.
Ja.
Så på så sätt kom jag faktiskt tillbaka till England året efter, för vi hade Manchester United i gruppen bland annat. Ja. Hade lite... Ja, men jag tyckte det var ett bra val ändå. Jag har varit en viktig spelare igen i ett fotbollslag och kommer med runt omkring landslaget igen, så jag tyckte ändå att det var ett bra val.
Ja, du blev ju så småningom också lagkapten i Aalborg.
Ja, precis. Jag hade 3 år där och som sagt ett ligaguld då, och sen hade någon cupfinal där, dock torsk. Och sen så med lite europeisk fotboll med bland annat Champions League som var jättekul, för jag hade provat på Champions League med AIK. Ja. Dock fick 10 minuters speltid, Fiorentina borta. Så, och här var jag med Champions League igen och var en viktig kugge då. Så det var bra, vi kom faktiskt 3 i gruppen och gick vidare i UEFA-kuppen då med Celtic som vi kom före, som slutade på 4:e plats, där Villarreal och Manchester United var 1-2, Aalborg 3, så vi gick vidare in i UEFA-kuppen då och kom före ett lag som Celtic, så det är klart det var stort, var det ändå det lilla Aalborg ändå kunde matcha utom.
Ja, du hade en riktigt fin säsong. Man tittar på mål då, så gjorde du 7 mål på 31 matcher mästaråret i Danmark. Det är ju bra.
Ja, men jag var en viktig kugge igen och fick den här rollen egentligen som offensiv mittfältare och gjorde en hel del poäng igen där. Så att det var jag hade en bra tid där i Aalborg, tycker jag.
Hur var det att ha Erik Hamrén då?
Ja, men han var duktig, och där fick han väl egentligen, han fick då ett dansk liga guld, gick direkt till Rosenborg. Vann guld där och sen in i landslaget, så att jag brukar skoja med Hamrén och säga att jag hjälpte honom med hans karriär.
Det vill säga, det var ju UEFA-kuppen också, straffläggning mot Manchester City.
Ja, men gjorde ju det.
Du gjorde mål på din straff.
Ja, typ den enda bara i vårt lag. Ja, men vi drog ju faktiskt, fick ju City i, vi hade slått ut omgången innan, så vi ut spanska Deportivo La Coruña. Ganska, jag tror om det var 6-3 i totalen, ja. Något sånt där. Och fick då matchen efter Manchester City. Då var ju nog borta i, om det var kvartsfinal eller om det skulle vara vinnaren i kvartsfinal var det nog. Spela oavgjort borta, oavgjort hemma, och gick till straffar. Torska på straffar mot Manchester City, gjorde vi, tyvärr. Så det var ju hade varit fantastiskt att kunna sluta en sån stor klubb där. Men vi var där, alltså vi, återigen, vi hade en väldigt, väldigt bra period. Så ut Sampdoria också, om det var året efter, och gick vidare. Så att vi hade en del europeiska matcher runt där som var jättekul att spela.
Vem var det som stod i City-målet när du gjorde mål?
Jag vågar inte svara på det
här. Det var inte Andreas i alla fall.
Nej, det var det inte. Nej, det hade jag kommit
ihåg.
Det
var inte Kasper.
Nej, det var inte. Nej, det var inte heller.
Kan det ha varit Johart?
Ja, det tror jag.
Det var Johart,
tror jag. Jag tror det. Ja, jag vågar inte svara på det. Men mål blev det i alla fall.
Jag kommer inte ihåg vem du lurade.
Nej, jag gjorde faktiskt.
Tittar du inte på målvakten?
Jo, men jag ser inte vem det var. Jag ser bara att det är målvakt där.
Ja, men det är ju bra att kunna på, man sitter på, ja, man sitter, men... sitter, men jag har gjort på mål på Johart. Han
måste kolla upp det faktiskt, vem det var.
På för Englands landslag, va? Och lite ligaguld och grejer, va? Hon har lagt och lägger mål, är det enkelt på, va?
Jag kommer ihåg nere i Juventus när vi mötte med Djurgården. Då hade det ju Buffon som stod. Så då hade jag också ett straffmål. Men det var kul.
Ja, just det, ni hade ju den resan också.
Hade ju det, men
då... Mål på Stadio del Alpi.
Exakt, också en gammal klassisk arena.
Ja, så, du ser Andreas. Har du mer du kan gräva upp fram här?
Nej, jag tycker jag är tvungen.
Det är bara ena guldkornen fram. Nej, och så kommer upp här.
Ja, precis. Och så röda kortet, sista på Highbury. Fick
sista
du med
på Highbury, det fick vi med där. Du körde över Ljungberg där. Och Henri gjorde det sista målet på grund av dig då.
Ja, skillnad lite. Olof Mellberg gjorde första målet på Emirates.
Just det.
Och jag gjorde sista röda kortet, så att jag vet inte vilken som är bäst. Nej. Det får ni avgöra själva.
Ja. En kille från Mellerud, en kille från Gullspång.
Exakt.
Ja, via Degerfors AIK. Ja, du ser. Mm. Ja, du hade ju en väldigt fin tid som sagt i Aalborg, och du blev lagkapten och ni blev danska mästare. Det var första gången sedan 1999 som Aalborg hade vunnit, tror jag, mästerskapet, om jag inte missminner mig. Det var lång tid också. Mm.
Precis.
Hur var det att spela i Aalborg förresten? Hur, alltså, om du jämför då dansk och svensk fotboll?
Ja, men jag hade en bra tid i Danmark. Jag var då 3 år i Aalborg och sen så hade jag ytterligare 2,5 år nere i Odense. Ja. Som är liknande typ av klubbar och byar egentligen. Det är ju klart, Brøndby och FCK är ju liksom de historiskt sett bästa. Midtjylland gör en del bra där. Och, men jag gillar dansk fotboll. Jag har mycket danska vänner där nere. Jag tycker att de har en liksom positiv offensiv frejd i fotboll liksom. Och ja, jag hade en väldigt härlig tid där, måste jag säga, båda klubbarna.
5,5 fjärs, vad är det?
Det, ja.
Nej, jag kan aldrig det. Det är 3 år och det var fina år i Aalborg. Men sen gick du till Odense, och vad jag förstår så hade Aalborg inte råd att ha kvar.
Ja, det var, vi hade lite diskussioner där och så slutändan var det väl typ så, och Odense ja, ville väl mer helt enkelt, så ja, det var den möjligheten som dök upp där. Jag hade väl lite andra möjligheter också, men
vilka då?
Jag hade något Sverigespår, jag hade något Spanienspår, men sen i slutändan, det konkreta var Odense i slutändan, så att det blev det.
Är det på den tiden, var det stor skillnad på pengar i Sverige och Danmark?
Ja, Danmark lite bättre, framförallt var det väl något bättre skatte.
Odense kontra Aalborg då? H.C. Andersens Odense.
Precis, nere på Fyn. Ja. Så också där jättebra. Vi var med lite europeiska sammanhang där. Det var en toppklubb i Danmark. Vi slog ut bland annat Panathinaikos, gjorde vi. I UEFA Cup-kval. Hade något, gick till något. Ja, man hade en del. Vi mötte Getafe, mötte... Om man kommer ihåg det. Men vi hade lite europeiskt äventyr också. Så att summera och hela så hade jag ganska mycket europeiska matcher. Både i Aalborg och Odense. Och dock inget guld med Odense. Men vi var med i toppfotbollen där.
5 år i Danmark. Levde innan du så småningom och flyttade hem till Sverige och Djurgården. Men jag tänkte vi skulle ta det här med landslaget också. Det blev 16... A-landskamper.
Yes.
Det blev en debut 2002 mot Lettland.
Ja, det är möjligt.
Ja, det var jag läst med till.
Ja.
Men berätta om karriären och hur du kom in 02 alltså till det att du gjorde din sista landskamp. Det var ju 2008.
Ja, men det var väl framförallt som jag nämnde tidigare där, att när jag fick fart på min karriär med Djurgården, det var då som jag var där och var med runt omkring landslaget. Det var hyfsat tufft där, som du nämnde. Fredrik Ljungberg var given, det var Kim var där och spelade, Anders Svensson och Niklas Alexander som spelade en del. Ja, den andra spelar också, men jag var liksom precis bakom, och lite som jag sagt tidigare, när man får inte jättemånga tillfällen i landslaget att visa upp sig. Det är verkligen se till att ta dem. Jag hade 2 matcher från start där, som jag tyckte själv. Jag gjorde lite mediokra matcher. Faktiskt. Och ja, i slutet får jag väl skylla mig själv att jag inte liksom visar framfötterna än mer. Då när jag väl fick chansen. Så jag var med liksom runt omkring där med EM-kval och VM-kval. Men tog inte chansen riktigt när jag fick den. Och det kan gräma mig lite än idag om man ska välja.
Du, förresten apropå Anders Svensson och Kim Källström, hur upplevde du den, för det var ju åtminstone mediakrig, vem utav dem ska det vara, och det var tuffa tag. Jag tror väl Anders Svensson fick väl mest stryken där i den där debatten. Hur upplevde du det från liksom lite från, ja, väldigt, ja, du kunde ändå från nära håll se det?
Hyfsat likadana spelare, så jag kanske hade men jag gillar båda två verkligen. 2 smarta spelare, 2 passningssäkra spelare. Jag tyckte några gånger att Kim kanske skulle fått mer chansen än Anders möjligtvis. Men typ så.
Du får din sista landslagsspelare alltså 2008. Och jag läste var någonstans att... Andreas, han passade inte in som offensiv mittfältare i Lagerbäcks 4-4-2-system, läste jag i en gammal artikel. Vad säger du om det? Kan det stämma någonting i detta?
Ja, det kunde man säga. Återigen, hade jag visat var tillräckligt bra, så tror jag nog att man skulle kunna hitta en roll för min del. Återigen, det handlar om att ta chansen med väl fick den, och därför har vi skyllat mig själv att jag inte riktigt gjorde det. Men det är klart att jag var som bäst som den offensiva mittfältaren, där jag är rätt vän. Lite typ, jag tycker det är kul att se Kristoffer Olsson nu som är Krasnodar, den typen. Jag älskar den typen av spelare som är väldigt intelligenta, som är hittar direkt liksom genomskärare, som ser vart är det bäst att slå ut motståndarna och kunna göra sig själv spelbar liksom i mellanrummet. Älskar den typ av spelare verkligen, och kan känna igen mig själv i den.
Jag får skylla mig själv att jag inte tog chansen. Vad menar du med det?
Alltså, nej, det är klart,
kunde du gjort något annorlunda?
Nej, borde ju ha varit bättre när jag började spela, helt enkelt.
Ja, du försökte ju.
Ja, det gjorde jag. Men det är återigen lite som man sagt tidigare, att man, när du får chansen får du se till att ta den. Så, och i landslagssituationen så är det inte lika ofta som i klubblag där. Så att nej, och det kan vara själv lite besviken på mig själv faktiskt, att jag inte presterar bättre när jag behövde runt landslaget faktiskt.
Hur var det att komma till landslag och spela? Så var det alltså atmosfären där kontra klubblag?
Ja, men det var så. Jag har alltid på något sätt märkt att jag är en liten trygghetsmänniska, och tog alltid en liten stund innan jag visste min roll i ett lag, när jag bytte klubbar också. Så här var väl liksom det här att var väl inte den som visade framfötterna direkt, utan fick på något sätt hitta min roll, och sen så växte jag in i det lite så. Kanske borde ha slått mig med lite mer vassa armbågar och direkt när man kommer till en klubb, men kanske har det min uppväxt egentligen från hembygden egentligen på så sätt. Så var det lite landslaget också, att vart inte helt superbekväm på något sätt där, utan behövde nog skulle behöva haft lite fler tillfällen och lite fler växt in i det egentligen på så sätt. Där handlar det om, återigen, det är få tillfällen, det gäller att ta det och visa framförallt på en gång, och det är det jag menar lite att jag får skylla mig själv att jag liksom inte riktigt gjorde det.
Kan ångra det idag att du skulle tagit
för? Ja, men lite så faktiskt. Att jag borde ha gjort det. Det kan jag faktiskt ångra.
Har du haft någon förebild när du växte upp som fotbollsspelare? Alltså, som du tittade, det gör vi ju gärna, så många grabbar har våra idoler. Vilka såg du upp till?
Då som ung hade jag nog kanske A-laget i Mellö, vissa spelare.
Ja, vilka var det då? Får vi höra?
Magnus Jonasson, det var någon sån här. Han var dock mittback, men han var jättebra. Va? Han var en bollspelare som var väldigt trygg med bollen. Sen var det väl typ, jag gillade IF Göteborg mycket då med Tobias Nilsson framförallt var det väl. Sen, alltså, när jag tittar på fotboll nu så går det ju inte bort sig från hur Barcelona och Messi beter sig med bollen. Jag tycker det är helt magiskt. Manchester City, hur de spelar den typ av fotbollen. Det är den typ av fotboll som jag verkligen älskar. Jag älskar att se Ajax spela med det unga, liksom respektlösa gänget. Liksom. Tyckte faktiskt väldigt synd om dem igår. Här, så, med den typ av fotboll, att äga matcherna. Och det är ju självklart sån typ av spelare som jag då gillar att titta på. Som är trygga med bollen. Som skapar sig mycket tid med bollen. Och då måste du ha en funktionell bra teknik. Bra första touch. Och veta vad du vill göra sen. Det är ju det som handlar mycket med spelförståelse. De här sakerna brinner jag för. Och det är det jag, när jag coachar liksom småkillar. Liksom det, pratar de här termerna och ser dem se fotboll och lösa uppgiften själva. Liksom. Det är ju magi.
Så när du nu står och är redo att bli tränare. Är det den typen av fotboll du... För naturligtvis anpassa sig efter materialet. Men är det den typen av fotboll du skulle vilja att du försöker spela runt och tjonga så lite som möjligt?
Ja, definitivt. Ja. Är att äga matcherna, och då menar jag liksom att från målvakt till jag tror att det kommer hända mycket. Från målvakt har vi sett att det har hänt jättemycket med tekniken och spelintelligensen.
Jag såg det i ett klipp, skojar med Andreas Isaksson.
Ja, han är ju till och med utvecklats. Isaksson gjorde jättesteg.
Ja.
Från katastrof till mindre katastrof. Nej, Isaksson har gjort jättebra. Men det är klart att i dagens fotboll så krävs ett helt annorlunda tänk. Och jag älskar den typen där man faktiskt har löser och har en ro. Och även våra mittbackar som har pratat om. Jag tycker Andreas Granqvist är en modern mittback. Du kommer se mer av det. Det krävs så jävla mycket mer, för de är så fruktansvärt viktiga, målvakterna och backlinjen, för att bygga upp i speluppbyggnad och äga matcherna. Så där tror jag det kommer hända ännu mer. Och det här tycker jag, det är det jag brinner för.
Liksom. Kan vi lära oss det så här? Vi har ju alltid sagt
självfallet, till exempel, självfallet.
Danskarna har mycket bättre teknik än oss bara. Vi har intalat oss själva det på något sätt, att vi inte kan spela på det där sättet, utan vi ska spela tufft och rejält och ordentligt och taktiskt.
100% kommer vi se, vi kommer ha inom en 10-årsperiod, 6-7 årsperiod kommer vi ha duktiga spelare i stora lag i Europa, helt säker på det. Det sker mycket ute där i klubbarna, vi får utbilda tränare på liksom lägre nivå, på yngre åldrar. Vi spelar fotboll året om. Jag är egentligen allergisk mot konstgräs, men på den positiva sidan så får det till att vi faktiskt utvecklar teknik. Vi kommer ha en attitydsförändring. Att varför kan en Belgien spela sån typ av fotboll och få fram duktiga spelare? Varför kan inte vi? En attitydsförändring som är definitivt, som jag tycker vi
för det handlar om kommer, attityden här, du.
Ja, men det är mycket så. Alltså, vi, precis som du pratar om, att inskola danskan lite bättre, eller lite mer tro på sig själva. Medan vi är duktiga organisatoriskt och ligger taktiskt rätt. Där är vi, men vi måste också liksom ha ett mod och våga äga matcher. Jag ser på ungdomsfotboll på 10-12-åringar, jättemånga duktiga spelare och lag som faktiskt vill äga matcher. Och, så att, helt säker på att vi kommer få duktiga fotbollsspelare framöver.
För du vet ju själv det, vi har ju intalat oss själva att vi inte kan.
Ja, vissa ja. Men det är jag beredd att liksom se till att vara med och ändra på. För att kan många andra lag, som typ Belgien, så är helt säkert att vi kan. Det är jättemycket inställning och tro på det. Och får du höra hela tiden att du bara kan en sak, så till slut tror du på det. Så jag är faktiskt väldigt positiv för svensk fotboll.
Du blev ju framgångsrik. Vad var liksom receptet? Nu sitter en unga killar hemma och fundera, hur ska jag göra för att bli en bra fotbollsspelare?
Ja, men det är mycket, när jag är ute och föreläser bland annat, så jag pratar ofta om det. Vad jag gjorde, jag hade många duktiga spelare i Mellerud där jag växte upp som 10-12-åring. Det jag ser skillnaden, vad jag gjorde till skillnad mot de andra, var att jag hade en väldigt stolthet i de enkla sakerna. Du vet, när vi stod och spelade gris eller spelade 10-meters pass, som alla tycker att det är för enkelt. Men jag kunde stå och liksom leverera pass efter pass och efter pass. Mina kompisar, de hade samma teknik, men de missade slut. För att de blev nonchalanta. De tog sig friheter. Det smittar av sig när du ska ut på fotbollsplan och göra. Fotboll är en av världens svåraste sporter. För att du har en rund boll som hela tiden du har aldrig kontroll på. Du har motståndaren som förstör. Så ta det inte en massa friheter, utan var sjukt noggrann i det du gör. Det börjar redan på träningsplan. Det är något tips jag verkligen kan ge till småkillar, att vara noggrann och stolt över de enkla sakerna. Det kan bli lite irriterande när småkillarheten ska göra de svåra sakerna. Att förstå att det enkla är det geniala, att ha faktiskt en stolthet att klara av de enkla sakerna. Så enkelt är det inte, för återigen, det är en rund boll, det är motståndare, det är saker och ting som påverkar dig. Så ta det inte en massa friheter till de sakerna, utan se till och gör noggrant i de sakerna som är elementära. Sen är glädjen på något sätt till idrotten att gilla. Jag var alltid ute i min trädgård och var ute och jonglera och trixa och lek med bollen. Det är helt säkert på att min första touch blir så sjukt mycket bättre på grund av det. Så små saker som är jätteviktiga i det långa loppet.
Glädjen till att träna?
Ja, jätteviktigt. Man pratar om talanger, att duktiga killar är, alltså du har en bra kropp som inte går sönder, du har en bra teknik, men alltså träningstalanger, att jag ser de här killarna som jag håller på och coachar, att vilja ta ut sig träning ut och träning in, det är alltid vissa. Människan är lite född att vara bekväm, att liksom gå lite på 70-80%, att inte orka ta ut sig, men ha en tränings talang att faktiskt vilja ta ut sig. Jag var stolt också över att vara jävligt trött och gå och duscha sen. Det är inte alla som har, och det är också något du verkligen kan jobba på, att vara stolt över att shit vad trött jag är då. Jag har tagit ut mig till max. Återigen, gör du det vecka ut och vecka in så har du en fysik som är bättre, för det behöver du. Du kan inte bara stå och lalla med bollen, för det är inte schack vi håller på med, utan vi håller på med också något som är fotbollsfysik.
Tömde du, gillar du att tömma dig? Tyckte du om att liksom köra dig fullständigt? Eller ja. Tyckte du om, men alltså du förstår vad jag menar. Det, som ispelare så du måste ju tömma dig.
Ja, men det gjorde jag, även om många säkert inte håller med mig. Så gillar jag att ta ut mig. Även om vi pratar om det här i början av min karriär, så var vi defensivt, så var jag lite fuskande på så sätt. För det var killar bakomkring mig som täckte upp, och mina kvalitet skulle vara offensivt och liksom riva upp sår i deras backlinje. Så att, nej, men jag älskar att ta ut mig. Det gjorde jag ändå, även om kanske inte alla håller med mig som har sett mig spela.
När ni var ute och sprang då med dina lag, var du den som...
Den typ av träning tycker jag är katastrof, att bara ut och löpa och inte ha fotbollen med. Tyvärr hade vi lite för mycket sånt, men det är i dagens fotboll. Och det som vi blir utbildade till är ju att ha med fotbollen hela tiden, för det är ändå fotboll håller på med, det är inte friidrott. Så...
Jag tror inte på det där att man börjar försäsongen ordentligt efter jul med att använda hela januari till att springa maratonloppet.
Jo, det är jättebra om du ska bli friidrottare.
Ja. Okej, okay, ja, men då är det den gamla skolan. Nej, det finns nya bra. Du, vi är inte klara riktigt med karriären här. För att efter Odense så kommer du hem till Sverige, hem till Djurgården får vi säga. För det är väl kanske den klubben i Sverige som du, förutom din moderklubb eller har tajtast kontakter med. Jag har sett att du smyger runt på Kaknäs ibland. Jag har inte sett det där, men jag har sett det på när jag tittat, när jag läste på. Ja, var det självklart att komma hem till
Djurgården? Ja, men det tyckte jag det var. Var det någon klubb till Sverige så var det Djurgården. Så var det.
Ja. Du kom hem och blev lagkapten. Och då hade Djurgården en ganska tuff period när du kom hem. Det var inte samma Djurgården som du lämnade.
Nej, det var det inte. Det var en klubb som hade dolp med ekonomi. Det var en klubb som blev rörig. Det blev röriga två år, tyvärr. Det var in och ut med killar i styrelsen. Återigen, det var Bosse Andersson kom tillbaka, som egentligen första prioritet var att få ordning på ekonomin. Inte se till att vi fick bra spelare, utan det var att sälja de bästa spelarna. Vi sålde bland annat Daniel Amartey till FCK, som gick igenare till Leicester här nu. En duktig spelare. Men det var liksom se till att det fanns pengar på bankkontot och rädda ekonomin. Så det är klart, det vill man ju inte som spelare direkt. Man vill vara i toppen och slåss. Det var lite rörigt med sportsligt, så hade vi lite tufft första året. Jag tror vi hade 7 matcher, 1 poäng. Det var Mange Persson då som hoppade av efter hot, och det var styrelsemedlemmar som följde med. Det var bara väldigt rörigt. Vi hade tragiskt med ett dödsfall borta i Helsingborg, borta i premiären, där en Djurgårdssupporter blir tyvärr miste livet. Och det var väldigt liksom mörka rubriker bara faktiskt. Och så det var tuff tvåårsperiod var det, och inte riktigt så som jag hade velat avsluta. Så det var lite synd. Sen fick vi ändå ordning på det med norska tränaren Högmo, och vi gick till en cupfinal, dock förlorade den, och räddade upp liksom, blev ett mittenlag där, men det var lite för rörigt de två sista åren tyvärr.
När och hur kände du att du var klar som fotbollsspelare?
Ja, det var väl det. Det var, som jag sa, så var det lite för turbulent med tränare och hela situationen runt Djurgården ändå. Så det dödade lite av mitt intresse på något sätt, och luften gick lite ur. Sen var jag uppe i en ålder som 37 eller något sånt, 36 där, och kände vi egentligen att när jag väl bestämde så kändes det ganska naturligt. Så det var lite många faktorer där. Men det är klart, jag hade hållit på med professionell fotboll nästan 20 år. Så det är klart att det var lite... Det kändes rätt läge att hoppa av.
Känner du ingen sorg? Jag menar, det hade varit ditt liv ända sedan du var liten grabb. Och sen, jag menar, det är ingen som frågar, hur går det på lördag? Just den där känslan, hur var det? För det är svårt för många.
Det är det, absolut. Det är det. Sen kan jag bara se på det att shit, vad coolt att jag hade en professionell karriär i 20 år. Jag fick leva min dröm. Jag spelade som 12-åring i Mellerud och hade en dröm att spela i A-laget i Mellerud Division 2. Det är klart jag inte trodde då att jag skulle ha Champions League-fotboll och spela landslaget och spela Premier League. Så jag är otroligt tacksam och glad över den karriär jag har haft och de upplevelser jag har fått göra. Så att jag ser det på det sättet, ärligt talat.
Ja, det är en jättefin karriär. Men ändå, alltså tomheten, hur hanterar du den?
Jag tror det är viktigt att jag har en fantastisk familj hemma. Jag har 2 barn som jag stöttar upp med deras liksom allt från skola till deras idrottsutövande. Och har väl liksom en bra plattform där och otroligt mycket vänner. Och har känner nu ett jättesug kring fotbollen med att faktiskt kunna dela med mig av min erfarenhet och så självfallet med och in i tränarrollen som jag verkligen ser fram emot och kunna få coacha ett lag istället och ta hand om en trupp på 22 spelare och liksom bygga något tillsammans och bygga applicera den fotboll som jag tror på och liksom göra duktiga hungriga spelare så bra som möjligt. Så mer och mer börjar liksom se suget där som tar över. Så återigen, det är väl lite hur jag är som människa. Jag är otroligt tacksam och stolt över det jag har åstadkommit och ser liksom ingen sorg där utan ser fram emot istället.
Ja, jag blir också nyfiken på att se Andreas Johansson som tränare nu när jag sitter och berättar faktiskt. Ja. Du, frugan Anna, är det en Dalslandstjej eller hittar henne i Stockholm?
Nej, jag hittar i Stockholm.
Hittar i Stockholm, okej. Okay. Och sen apropå, jag har lite hur är det med matchvikten? Du ser ut att vara i bra form. Men jag har 181,78. Men så har jag på en annan 179 och det är ju jätteviktigt. 180, är du över eller under 180? Nej,
drygt över 180.
Ja, 181,78. Hur håller vi den matchvikten idag?
Ja, den är något kilo till där. Men försöker. Ja, jag får... jag har pingis nere i källaren så att det spelar lite. Ja. Men framförallt har jag fastnat för paddeltennis. Det är in i träsket.
Den där Melda är bra där, jag har hört. Han är bäst av er alla.
Ja, enligt han, ja. Han är duktig. Han hade mycket tennis. Jag hade mycket pingis istället, men han hade mycket tennis. Ja. Han har fördelar.
Vad jobbar din fru med förresten?
Hon har haft lite. Hon var ju med mig hela tiden. Ja. Både England och vad heter det, Danmark, så det vart ju mycket barn och föda upp där, tänkte jag säga. Sen så har hon jobbat lite i eventbranschen och varit med runt omkring nu. SOK, Stockholms olympiska kommitté bland annat, som söker OSR 2026. Så där har hon varit med i ett projekt och så han har haft mycket konståkning i bakgrunden. Därför våran dotter är inne i ishallar och på med konståkning.
Så dottern konståkningen och sonen fotboll?
Ja, de fick inte välja, brukar jag säga.
Hur har jag menar, du är ju kändispappa i fotbollsvärlden. Hur är det då? Tror du, har han förstått att farsan har spelat i landslaget och i Premier League och så?
Ja, men det har han. Och... Ja. Det spelar ingen roll för att jag kan ändå inte lära honom någonting enligt min son Alexander. Så att han kan bäst själv, så det är som vanligt hur det brukar bli.
Det är som det ska vara kanske. Ja. Du, vem är den bästa du spelat med? Bästa spelaren du spelat med?
Det är klart. Runt omkring landslaget så har vi ju en Zlatan som har spelat det självfallet.
Hur upplevde du Zlatan? Alltså du spelade
då var han ju ganska ung och sen tycker jag han har gjort en jättebra resa med sitt sätt att vara, sitt ledarskap och liksom sin utveckling där då, till liksom en i början mer kaxig och kanske trampa vissa på tårna till att liksom vara en mer ödmjuk och faktiskt en förebild i slutändan. Så att han var ju, men det är klart, den unika talang och den galenskap i vinnarinstinkt och återigen fortfarande leverera på den nivån. Det är sjukt imponerande, måste jag säga. Så att ja, det var kul att vara liksom med honom där runt omkring landslaget. Sen spelade jag med Antonio Valencia, som jag tyckte var en väldigt bra spelare redan i Wigan. Ja, som jag tyckte jag gjorde väldigt många bra säsonger i United. Svårt. Ja, jag älskar Stefan Rehn när han kom till Djurgården. Ja. På tal om att inte slå bort passningar. En stolthet i det. Han var bäst på träningar. Han hade inte snabbheten, men shit vad noggrann han var i sitt passningsspel. När Borja var riktigt bra i AIK då, 99, gjorde ett fantastiskt mål på Barcelona bland annat, som alla kommer ihåg. Sådär. Så att, ja, gillar också att spela med Kim, måste jag säga. Källström där i Djurgårdstiden. Så att, ja, det kom lite namn där, ja. Blandat.
Den bästa du har spelat emot då?
Som namn, ja, det är alltid Messi eller Ronaldo. Messi spelar jag aldrig emot, men Ronaldo har ju mött ett antal gånger. Så det, Cristiano Ronaldo då.
Vilken tränare är den bästa du har haft? Eller de som du har haft, alltså de som betytt mest för dig?
Ja, jag nämnde lite där det osvenska tänket med Soran, tyckte jag, men det var mycket det här, mycket den biten att tänka utanför boxen lite, att liksom och provocera och hela den biten, den stimulerar mig i viss mån. Sen har jag haft lite blandat, tycker jag. Jag har ingen riktigt som jag typ framhäver, om man ska vara ärlig.
Jag tänkte nu när du ska bli
jag tänker tillbaka på många, och då är det mycket att plocka liksom från de tränare jag haft som jag gillat.
Vad plockar du från Paul Jewell?
Paul Jewell plockar absolut ingenting faktiskt.
Nej, är det så?
Ja. Jag tyckte lite alldeles för mycket old school. Mycket skrämsel, taktik. Belöningen var vann vi match och fick ju 2 dagar ledigt. Förlorade vi, skulle vi in och träna nästa dag. Lite för mycket old school, så att det plockar jag inte så mycket.
Nej, men för du har haft, och jag har haft Hamrén.
Ja, då, absolut. Ja, men det är Magnus Persson som en ung som spelar också med, som både hade Djurgården och i Ålborg också.
Ja, hade du Allan Kohn?
Allan Kohn hade jag också.
Hade du Bruce Rioch också?
Ja,
det hade jag. Så du har haft några?
Ja, absolut. Ja. Truls Bäck hade jag i Odense, som jag tyckte var lite skön. Och, jag tror dagens tränare måste vara, om vi ser till gårdagens tränare, var mycket fotbollstränare och that's it. Jag tror att du behöver vara självfallet en jättebra taktiker. Du behöver få ut det bästa av ditt manskap. Du behöver vara väldigt tydlig, men du behöver också vara en bra medmänniska, liksom närvarande till 22 olika individer i en trupp där. Det fanns inte förr om tiden, utan då var man fotbollstränare och sen drog man därifrån egentligen. Du behöver ett modernt ledarskap i dagens fotboll. Återigen, prata om Guardiola och Klopp och det här. Alltså, fantastiskt att se liksom bänkspelare sådana här som man ser liksom vill spela för sina tränare på ett fantastiskt sätt. Den vi-känslan, man ser det genom tv-bilderna.
Ja. Har du något devis du lever efter när du vaknar på morgonen och säger nu ska jag ut och göra en kanondag? Är det någonting som du tänker på, eller är det bara att få på kaffe du är ganska fort som möjligt, eller?
Nej, jag brukar säga att jag har massa olika har jag. Så det beror lite på om det regnar.
Ja, får vi höra då lite. Ja.
Nej, men jag är väldigt, ärligt talat, väldigt positiv i allt jag ser. Det är verkligen framförallt att se framåt. Och återigen, det här saknar jag fotbollen. Ja, visst kan vi göra. Men jag kan välja att se på att jag saknar det, eller vara stolt över vad jag åstadkommit och liksom se glädjen i vad jag faktiskt har gjort. Så att synsättet på hur dagen är, om det regnar ute eller om det snöar, den bilden har jag väl alltid på något sätt, att vara jävligt, jag är nog jävligt positiv, om man ska vara ärlig, på så sätt.
Det blev alltså 2 SM-guld, det är dansk guld, det är 3 cupguld i Sverige. Du var med och spelade Wigan till ligacupfinal, och ja, du har spelat Champions League och Premier League, så du har ju en Du har ju en häftig karriär, 16 A-landskamper.
Mm.
Är det något speciellt minne som du... Speciella minnen som du vårdar lite extra?
Ja, men det är det. Debuten i Division 2 Mellerud. SM-guldet med Djurgården på Ryavallen, den du kommenterar.
Ja.
Sjukt stort. Landslagsdebut och gå ut till Champions League-matcherna.
Ja.
Är sjukt stort. Det är nog de saker som jag liksom tar med mig.
Vilka mötte ni i debuten för Mellerud? Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag hade en bra match mot Kungsbacka. Spelade 4-4, gjorde alla fyra mål. Oh. Och första gången fick jag vara med på text-tv. Det vet inte de unga lyssnarna vad det är.
Kanske pensionärsurfing. Exakt.
Pensionärsurfing. Det var stort, kommer jag ihåg.
Ja, ja, det är stort.
Då var jag 16 år tror jag. Eller 15, ja 16 tror jag. Så ja, men det var nog lite sådana ögonblick som har blivit satt sig fast.
Är det någonting som vi borde ha tagit upp, Andreas, nu när vi har chansen, nu när du har ordet? Är det något annat sådär som, ja, som du minns eller som du vill säga?
Nej, det var och rörde på det mesta egentligen, känns det som. Och nej, återigen, från att börja tycker jag också rätt kul att se. Jag tror också att en fördel i mitt sätt att vara, att man bor nu som en storstad, man har varit ute i stora fotbollsvärlden och samtidigt har tryggheten liksom med småsamhälle, Mellerud och Degerfors liksom växte upp. Jag tror man har en bra erfarenhet och förståelse för människor som kommer från olika situationer i samhällsklasser och hela alltet, och träffat otroligt mycket människor med kulturer, med fotbollsspelare man har spelat med.
Emil Hesper spelade man också.
Ja, absolut. Ja, han var med och spelade där. Så han har jag spelat på topp ett antal gånger. Duktig spelare självfallet. Det var lite slut av karriären när han kom till oss. Så, var duktig.
Mm.
Så nej, men jag tror vi berört det mesta.
Den här positiva attityden, för attityder är viktiga.
Mm.
Alltså du är ju inne på det själv. Mm. Var kommer den ifrån? Hur har du kommit på att det är viktigt att ha en positiv attityd, eller finns det bara där?
Nej, det har nog min egen erfarenhet på något sätt har lärt mig där. Återigen, jag satt där och kastade CD-skivor efter att ha förlorat matcher. Det här tycker jag synd om sig själv, som var så fruktansvärt lätt att göra. Jag kommer ihåg när jag var i ungdomsåren och grät så jävla ofta. Jag satt som en lipsill och grät. Men på något sätt lära att kunna vända på det. Du måste förstå dig själv. Du är ändå den viktigaste coachen alla har som idrottare. Det är ju dig själv verkligen. Och då måste du lite verktyg till att klara av det där. Gilla när det går, acceptera att det går tungt och liksom inte det här tycka synas sig själv, som jag tycker är ett syndrom som många gör, skyller från sig. Det tror jag bara kom på under min egen erfarenhet och min egen resa där. Och det är det folk kan säga, men du måste förstå dig själv att det är på det sättet. För det är lätt när det går tungt att tycka synas sig själv och att det är tufft och det blir negativt. Människan är lite så att man är lättare att såga sig själv än hylla sig själv egentligen.
Mm.
På så sätt. Det bär du med dig hela tiden, oavsett om du är näringslivet eller som idrottare. Så egentligen. Men nej, ärligt talat, vi har ett fantastiskt liv. Jag menar, vi vaknar upp varje dag. För min del, jag har friska barn och mysig familj. Det gäller att ta hand om livet vi har. Faktiskt.
Vilket är ditt drömlag att få bli tränare i?
Barcelona.
Mm. Inte Manchester City?
Nej, jag säger Barcelona. Ja. Okay. Om jag fick välja av alla lag i världen, säger Barcelona.
Guardiola eller Klopp?
Guardiola.
Guardiola. Andreas Johansson, tack så mycket.
Super, bra.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.